Den nya filmatiseringen av Svindlande höjder når biograferna lagom till Alla hjärtans dag. Är det här en film som ni skulle välja att gå och se på som en romantisk dejt?
Nå, nej. Det kan jag nog inte säga att jag skulle.
Och varför inte?
Den är så otroligt destruktiv och framförallt lite för erotisk för en romantisk dejt. Särskilt om det är en i ett tidigt stadie dejt.
Okay.
Det går inte, det är för sexigt.
Silja?
Jag säger också nej, nej, nej. Och då kan jag säga att ur ett heteroperspektiv så tycker jag synd om den man som blir medsläpad på den här filmen. För att dels kommer han att inse att han inte är Jacob Elordi, och kvinnan han är med kommer också att inse att den där mannen inte är Jacob Elordi. Så att det är liksom en lus-lus situation, tyvärr.
Ja, så Silja Sahlgren Fordstad och Julie Ebbe, och själv heter Marit Lindqvist. Och i Kulturpodden idag så ska vi snacka om den senaste i raden av filmatiseringar av Emily Brontes roman Svindlande höjder, eller Wuthering Heights som den heter på engelska. Och i rollerna som Catherine och Heathcliff ser vi Margot Robbie och Jacob Elordi, och för regin står Emerald Fennell. Vilken historia är det hon målar upp, Julie?
Nå, det här är ju en kärlekshistoria. Den här filmatiseringen ska jag väl kanske specificera. Och den handlar om Heathcliff och Cathy. Heathcliff är ett hittebarn som pappa Earnshaw hämtar hem en dag från sin resa till Liverpool och till dottern Cathys stora förtjusning. Och de knyter snabbt an till varandra och utvecklar också kanske lite ohälsosam relation. Den är både liksom syskonartad, men utvecklar ju sig också till en sån här kärleksrelation. De är närmast besatta av varandra redan från ganska unga år. Och sen en dag så flyttar det in en rik köpman på granngården. Jag ska se om jag kan uttala det här nu utan att snubbla på den. Thrushcross Grange. Där flyttar Edward Linton in med, inte sin syster, utan sin skyddsling Isabella. De har inga föräldrar, de är helt så här vuxna. Edward Linton har gjort stora pengar på att sälja tyger och flyttar in då där på den här stora herrgården. Och det här väcker förstås Cathys intresse till Heathcliffs stora förtret. Och så följer en historia om svartsjuka, otrohet och sex och död. Som vi till vissa delar förstås känner igen om vi har läst boken eller tagit del av andra filmatiseringar av den här berättelsen. Eller bara allmänt. Jag tror att de flesta ändå har kanske något hum om, även om man inte skulle ha läst eller sett att vad det här är för en berättelse. Den tar sig väldigt stora friheter i sin tolkning av sitt källmaterial. Den avviker en hel del från boken, både i karaktärer och i huvudpoängen på något vis, för att det är vissa element som faller bort som gör att det som på något sätt är den löpande röda tråden i den ursprungliga berättelsen inte riktigt finns med i den här filmen.
Och det har vi nog säkert anledning att återkomma till här under samtalets gång. Men jag tänkte på den här regissören Emerald Fennell, Silja. Vem är hon? Vad gör hon för slags filmer?
Det här är en film som är helt logisk i linje med sånt som hon har gjort tidigare. Och det är den första filmen hon gör som är baserad på ett annat material. Hon brukar skriva sitt eget material. Hon slog igenom som alltså manusförfattare innan hon börjar regissera själv. Hon är också skådespelare. Har varit med i The Crown till exempel. Mm-hmm. Och så här, hon är född 1985, så hon är ganska ung. Och hon har sagt i många intervjuer nu att just Wuthering Heights är en sån här bok som har gjort jättestarkt intryck på henne redan som ung. Och att hon länge nu har burit på den där känslan av att det här vill hon göra film av. Och när man ser hennes tidigare filmer så förstår man precis varför hon har fallit för den. För att hon slog igenom 2020 med en film som heter Promising Young Woman, som var helt otroligt fin. Kretsar kring sex och död och hämnd, konstigt nog. Handlar då om en kvinna som hämnas en väninna som har blivit våldtagen under en fest och inte blivit trodd efteråt. Och hon, den här huvudkaraktären, går helt inför det här att hon hämnas på i princip alla män hon möter. Hon sitter i en bar och ser berusad ut och väntar på att någon hygglig typ ska komma för att hjälpa henne. Och sen när hon har blivit hemsläpad till honom så visar det sig att inte hon alls full, utan hon ska nu utkräva hämnd. Det är liksom tesen i den här första filmen. Och sen gjorde hon för 3 år sedan en film som var jätteomtalad, Saltburn, som är en sån här klasskildring, väldigt mycket så här Talented Mr. Ripley kind of berättelse om två killar som möts på Oxford, där den ena, Felix, spelad av Jacob Elordi, kommer från riktigt, riktigt överklassen. Och den andra personen, som då är huvudkaraktären, kommer från enklare förhållanden. Och mellan de här så knyts ett band. Och den här killen från arbetarklassen blir bjuden hem då över sommaren till godset som heter Saltburn. Väldigt mycket så här referenser till vad en plats kan betyda. Och den filmen är på något sätt en förälder till den här versionen, tycker jag, av Svindlande höjder. Här, där fanns samma typ av sån här toxisk åtrå mellan människor som inte riktigt levs ut på något konstruktivt sätt. Där finns ett hämndperspektiv, ett avundsjukeperspektiv och ett klassperspektiv. Så där finns många av de här sakerna, och kanske framförallt just det där att vara sjukt erotisk, men på ett sånt sätt att man inser att det här kommer inte att leda till något positivt.
Mm. Det är någonting med det där äcklet som gör att man liksom, det är både hett men också väldigt obehagligt på samma gång.
Exakt, och där är också, jag menar, i den filmen redan så finns också just den här fascinationen för veta. Det finns en fukt liksom som går igen i den här Svindlande höjder väldigt långt. Och där finns också, i Svindlande höjder finns det ett återkommande element med ägg som krossas. Som man geggar liksom i den där äggröran som kommer ur de här äggen. Och det här med ägg fanns också i Saltburn. Och det här med vatten och kroppsvätskor, det är hon väldigt upptagen vid. Och samtidigt som det känns befriande att någon tar sig an sån här tabun, så är det jätteäckligt, precis som du säger.
Alltså den här romanen, Svindlande höjder, den kom ju ut 1847, så den har ju några år på nacken. Och den här Emerald Fennells version, det är ju inte den första filmen, filmatiseringen vi ser. Alltså den första gjordes 1920, det var en stumfilm. Och sen dess så har den här historien om Catherine och Heathcliff filmatiserats, ja, åtminstone 15 gånger om inte mer, på olika språk. Man har gjort ett antal tv-serier, teaterversioner, musikaler, opera. Vad skulle ni säga att det är i den här berättelsen som fascinerar oss så?
Jag tror att det finns någonting i den här liksom giftiga relationen mellan Heathcliff och Cathy som på något sätt fascinerar och kanske lockar tillbaka igen och igen. Det här väldigt liksom gotiska, mörka, som den romanen, ska vi säga, är väldigt präglad av. Det är ju alla filmatiseringar inte. Och jag vet inte om jag heller skulle beskriva den här senaste som speciellt gotisk. Men det, och sen tänker jag också på berättandet och de olika lagren som finns i det, som förstås är jättesvårt att översätta i filmatiseringarna, och de olika gör det ju på olika sätt. Men i romanen så är det ju liksom dubbla lager av återberättande. Vi har den här nya hyresgästen. Romanen börjar där Heathcliff äger allt, och hans nya hyresgäst på Thrush Cross Grange kommer och hälsa på och undrar att vad är det här egentligen för ställe, varför den här Heathcliff så jätteobehaglig och märklig. Och då börjar Nelly, som är alltså, vad ska man säga,
hushållerska,
kammarjungfru. Hon har olika roller, men hon har alltså vuxit upp med de här barnen på Wuthering Heights och varit då alltså, ja, någon slags hushållerska, tagit hand om barnen, laga mat, städa och så vidare. Det är hon som berättar den här berättelsen, och hon är ju, alltså när man läser boken, så att hon hatar ju alla de här människorna som hon berättar om, mer eller mindre. Och det färgar ju förstås också jättemycket av karaktäriseringarna av de här människorna som förekommer. Och där finns det ju också element att vad ska vi tro på, vad ska vi inte tro på, vad är egentligen sant? Och sen, alltså bara den här generella spänningen som finns i det här klassperspektivet i Heathcliff är ju i boken inte vit. Och det är en ganska viktig detalj för på något sätt hela här hämndmotivet som ligger till grund för den här berättelsen. Så jag tror att där finns saker som fascinerar, och det finns så mycket att ta fasta på i filmatiseringar och att göra det på olika sätt.
Jag tänker också att den har på något sätt, som också hänger ihop med det här du säger, det är så många genrer. Just det här, du kan ha det här spökperspektivet som vissa filmer väljer att ta avstamp i. Eller sen har du den här romantiska intrigen, om man vill se det som en sån. Och så finns det ett psykologiskt drama i det. Att det finns så väldigt många, du kan ha ingången lite var som helst. Och sen är ju miljön fascinerande och tacksam ur ett filmperspektiv, att du har den här heden. Mm. Den är på något sätt suggestiv redan i sig. Men sen tror jag också att det finns en orsak till att Jag vet inte om det nu helt stämmer, men min tanke är kanske lite det att det här är en bok som är så given i den anglosaxiska världen. Alltså den ingår i det man läser i skolan. Att människor har en relation, det kanske är en av de få böcker som man läser under sin uppväxt för att den ingår i den allmänbildning man förväntar sig.
Och också om man inte har läst den så vet man. Man vet den här och man vet systrarna Bronte och man vet liksom ungefär vad de har skrivit och på vilket tema. Så att också om man inte har läst boken så har man någon slags humman för att det är så på något sätt integrerat i hela kulturen, som den litterära kulturarvet i hela, ska vi säga, västvärlden till och med nu, som man växer upp i.
Mm. Exakt, och jag menar just det här att det finns filmversioner som sträcker sig tillbaka till 1920-talet. Det finns ju, man kan inte, alltså det är nästan omöjligt att ha undgått att i något skede ha sett en stump åtminstone av någon slags skildring.
Ni har redan varit inne på det här med att den tolkningen som vi har framför oss nu skiljer sig väldigt mycket från den här ursprungsberättelsen. Och många filmatiseringar stannar ju också ganska tydligt vid den här så kallade kärleksrelationen mellan Cathy och Heathcliff. Och att man förbiser väldigt många aspekter av det som finns i den här berättelsen. Bland annat just det här kanske klassperspektivet som ofta nog finns där, men det poängteras inte på det sättet. Sen då det här perspektivet med Heathcliff, just att han är en icke-vit man. Den här berättelsen, alltså den utspelar ju sig de facto i nutid 1801. Men sen ser man tillbaka på ett 30-årsperspektiv när Heathcliff kommer till Wuthering Heights, då är det 1771. Och han kommer ju då tillsammans med den här pappan i familjen då, som har plockat upp honom på gatorna i Liverpool. Och han beskrivs alltså som en, på engelska, gypsy, alltså ett romskt barn. Och sen behandlas han ju väldigt illa, i synnerhet av Cathys bror, som ju inte finns med i filmatiseringen överhuvudtaget. Så att han får ju verkligen, det här finns den där aspekten av att det är någon som hela tiden har det här utanförskapet. Han blir illa behandlad för att han är den där andra, han är den där som kommer utifrån. Och han har ju inga möjligheter på något sätt, han kommer ju alltid att vara den som blir sparkad. Så att säga. Att han har ju bara egentligen Cathy som är hans lekkamrat, hans hundvalp. De är ju som hundvalpar, oregerliga, byrackor, nästan vilda. Beskrivs de båda som på något sätt där. Men sen blir det här, som jag tycker att många missar det här på något sätt, just den här kolonialistiska aspekten av det här också. Att sen Heathcliff försvinner ju ur bilden där när Cathy beslutar sig för att gifta sig med den här rika Edgar Linton då, för att kunna stiga i, på samhällsstegen så att säga, och få det liv hon vill ha, även om hon då älskar Heathcliff. När han kommer tillbaka så är han ju rik, snygg, och någonstans står det också i den här berättelsen att i hans dystra ruvande uppsyn och hans svarta glödande ögon såg man ännu spår av den gamla, halvt vildeaktiga bitskheten. Mm. Men den hade dämpats och han var till och med värdig i sitt sätt. Så här. Och då, kan man ju, då kommer det här hämndperspektivet in på något sätt. För att han vill ju då, i romanen, vill han ju hämnas de här familjerna. Han har blivit rik, han kan köpa Wuthering Heights, han kommer också att kunna köpa det här andra godset. Och då har jag läst tolkningar som handlar om just det här, hur Heathcliff vänder förtryckets verktyg, alltså pengar, utbildning och social manövrering, mot sina förtryckare och koloniserar dem väldigt effektivt genom att få kontroll över deras hem och familjer. Och då potentiellt kunna störta de här kolonialherrarna, så att den här hämnden finns där. Men i filmen så finns hämnden någon annanstans. Här hämnas han Cathy.
Mm. Ja, alltså hela botten ur det här hemperspektivet går ju ur. Och det börjar nog dels det att Heathcliff då är vit i den här filmatiseringen. Så det där, vad ska man säga, rasperspektivet och det kolonialperspektivet faller bort. Att brodern Hindley inte finns med, utan han slås ihop med pappan. De är på något sätt, de blir en karaktär. Och pappan i boken är ju en mycket mer mjuk. Och han älskar ju Heathcliff. Ja. Och vill ge honom samma utbildning och göra honom en del av familjen. Och när
pappan, domesticera honom.
Domesticera honom. Och när pappan dör så sparkas han ut, upp på vinden och blir liksom en del av de som arbetar på Wuthering Heights. Och när inte han finns där, så det finns liksom ingen som på sätt och vis sparkar ut honom ur den där familjegemenskapen där på några grunder. Och så då blir det ju liksom att det enda som finns kvar är då den här bitterheten mot Kathy för att hon väljer en annan. Vilket egentligen inte alls är huvudpoängen om man går tillbaka till källmaterialet, utan där handlar det ju om att han på grund av vem han är och varifrån han kommer inte skulle ha möjlighet att klättra i samhället, och det säger till och med Kathy som säger sig älska honom, och så kommer han tillbaka då och tar allt så att säga, och också trycker ner, alltså hämnas på Hindleys son, så att när Hindley dör, Kathys bror då alltså, så sonen får inte lära sig att läsa. Han får inte den där samma utbildningen som klassen skulle stipulera. Utan han på samma sätt som Heathcliff försköts, så förskjuter han den här sonen. Och på det sättet så vänder han ju det där förtrycket mot familjen. Men det faller helt bort.
Jo, och jag tycker i filmen så blir ju den här hämndhistorien väldigt lösryckt. Alltså jag menar hans beteende, det tycker jag är problemet på sätt och vis med filmen. Att människors beteenden är väldigt löst baserade på någonting som sker utanför bild. Att man förstår liksom inte riktigt vad den där drivkraften är. Jo, man förstår att han älskar Kathy och är besviken på att hon väljer att gifta sig med en annan. Men samtidigt har han ju på något sätt genomskådat för länge sedan det här att hon gifter sig med honom för trygghet och allt det här. Och att han på något sätt åker bort, får man i filmen en känsla av, just för att han vet att han måste ha någonting på fötterna för att kunna komma tillbaka och göra anspråk på någonting. Men sen hans beteende mot den här kvinnan han sen gifter sig med, som då är systern till Kathys nuvarande make.
Ja, i romanen här, i filmen är hon hans skyddsling.
Ja, just det, förlåt. Skyddslingen. Men det beteende blir på något sätt aldrig, du förstår det inte riktigt. Han är sadistisk och brutal. Men vad vinner han liksom på det? Jag förstår överhuvudtaget inte vad drivkraften ska föreställa att vara. För att man skulle ju tro att vill han ha en hämnd på Kathy, så skulle det vara mer av en hämnd om han spelade väldigt förälskad och bar upp den här kvinnan han gifte sig med, istället för att bara förnedra henne. På något sätt så kan jag inte anknyta emotionellt till det som händer i filmen. För att jag förstår inte varför det gör som det gör.
Det var en sak jag funderar på liksom mot slutet av filmen, för att då antog den mer och mer sån här lite karnevalistiska drag. Det fanns inte någon sån här realistisk eller i på något sätt historisk korrekthet förankrad skildring av vare sig av miljöerna eller av kläder och mode och sånt här, utan det var ganska liksom, det var fria tolkningar, och golven var blodröda där i The Grange. Och det känns som att skulle den ha varit sån verkligen dragen till sin spets på det där sättet från början till slut, så tror jag att det skulle kunna vara en helt annan film, en intressantare film. Nu kändes det, jag upplevde det som du, att vad är det som händer? Varför går Isabella på knä som en hund och skäller kopplad här plötsligt, 1, 2, 3? Det kändes för underligt. Det borde ha varit så där underligt från början, och det var inte riktigt det. Utan den första halvan av filmen kändes mera på det sättet som tidigare filmatiseringar, att man tog fasta på den där faktiska historiska.
Ja, jag tänker på det där med hans relation till den här Isabella. Där kommer den här, ska vi säga, master and slave perspektivet in, som ju finns i romanen, eftersom då Heathcliff antagligen har varit en slav och blivit behandlad som en slav. Och här då blir det omvända perspektivet, att då behandlar han andra som slavar också, att de står under honom sen när han har stigit i graderna så att säga.
Men det är ju otydligt eftersom han är vit.
Ja, det är ju det som blir otydligt här.
Och sen måste man ju också säga att hans demoniska drag har ändå, trots att han är så vidrig i relation till Isabella, som man kan på sätt och vis se som en sån här sadomasochistisk sexrelation, deras relation helt och hållet. Men hans demoniska sida i övrigt är väldigt dämpad om man jämför med hur han tidigare har framställts. Att han är, därför förstår jag att man säljer den som en sån här Valentine's-film. För att det har ändå, han är mera den där romantiska hjälten än den där djävulen. Så att det är liksom hela tiden en förskjutning i det här. Att vad ska man känna inför honom som rollkaraktär, helt enkelt?
Ja, och jag tänkte, den här Wuthering Heights, den spelar ju väldigt mycket på erotik och sex, som vi har varit inne på här. Tycker ni att just det, att man har valt att fokusera på det, säger det någonting om oss och vår tid?
Det gör det kanske, på sätt och vis. Samtidigt som jag kan tycka att det är lite förvånande, för att med tanke på det, att vi är så övermätta på sätt och vis på sex. Alltså, det finns ju inte mera något tabun och gränser och någonting sånt som man inte skulle ha visat redan. Så tycker man att gör man en, vill man göra en ultraromantisk sak idag, så skär man bort de där sex scenerna för att liksom hålla den där romantiska tråden intakt på något sätt. Vilket hon inte gör här. Men jag tycker att det är logiskt i förhållande till hur hon har handskats med sex och erotik tidigare. Alltså regissören Fennell. Att jag, i hennes filmografi så är det helt logiskt att göra på det här sättet. Men jag tänkte, jag måste ändå säga när du, Julie, sa det där att om filmen alltigenom hade varit det här karnevalistiska, så håller jag helt med dig. Men jag tror att den regissör som man mest nu har jämfört med i det här sammanhanget är kanske Baz Luhrmann, som har gjort Moulin Rouge bland annat. Och gjorde en sån här Romeo och Julia filmatisering på 90-talet som också gjordes i modern tappning, men med den autentiska texten. Det är för övrigt Romeo och Julia citeras i filmen. Så att Fennell har nog helt klart så där blinkningar till det. Men det jag tycker att Baz Luhrmann gör kanske mera säkert är det att han har det där karnevalistiska bildspråket. Men sen är känslorna väldigt så där spröda. Och du har ingenting in your face. Alltså att i Moulin Rouge så bygger hela den emotionella spänningen på kärleken mellan de här människorna som inte kommer att kunna få varandra. Det kommer att vara olyckligt på något sätt. Men man låter det aldrig gå till sexbiten, utan det stannar på det romantiska planet. Mm. Och då blir det liksom att känslorna är trovärdiga fast allt runt omkring är så där överdådigt visuellt. Men här så känns det som att när du har både det visuellt överdådiga och sen jättesexplicita explicita erotiska hänvisningar, så
blir lite det more platt. Is more.
Ja, och då blir det, för mig åtminstone, så blir det lite platt.
Jag tänker att den sitter egentligen ganska bra i tiden för vilken typ av populärkultur som konsumeras just nu, framförallt av unga kvinnor. Och det är ju romance-genren som har fått ett jättestort uppsving med sociala medier och BookTok och de böcker som nu lyfts fram. Och det ser man helt i bokhandlarna här i Finland också. Det är de här pocketböckerna av olika sorters romance eller romantasy genrer med pärmar som är, de är ritade och är ganska klara, enkla färger och så här. Och det som ju har kommit, och det är ju den här normaliseringen av sexet och av det explicita sexet också, som kommer lite grann också från fanfiction-sidan, att det har fått ett uppsving i det mainstream. Alltså att alla går omkring och läser explicit sex. Och på det sättet så känns den här också ganska logisk i den zeitgeisten sett. Vi har Heated Rivalry-böckerna som blev väldigt populära, och nu då tv-serien som har blivit ett enormt fenomen. Så jag tänker också att vi sätter sådana likhetstecken mellan romance och sex, för att det är den genren har blivit på något sätt de senaste åren. Och då är det här resultatet. Då måste man slicka varandras fingrar och öron och mungipor och
och väggen.
Ha sin fru i, och väggen. Och ha sin fru i koppel.
Ja, nej, jag tänkte på det här, för jag återgår till romanen igen. För det är den som jag baserar min tolkning på den här boken av och filmen av också. Att i boken så finns det ju den här passionerade, lidelsefulla kärleken. Men den får ju inte utlopp i någon slags erotiska eskapader som den ju får i den här filmen. För i filmen så inleder ju Heathcliff och Catherine ett passionerat förhållande i ultrarapid. Vi får se dem överallt i alla möjliga ställningar, så att säga. Och det tycker jag är intressant då här, för då kommer just den här otrohetsaspekten in här på ett sätt som ju inte finns i berättelsen, åtminstone inte så där uppenbart.
Nej, jag tänker, jag måste anknyta till det nu som du, Julie, sa också om den här romance-biten och fanfiction och sånt här. Ja, men det är ju många som nu har talat om den här filmen som det är lite så här 50 Shades of Grey, men då på heden. Men jag tycker att det som Fennell gör finurligt med tanke på det här är ju det att den första kanske erotiska scenen mellan Heathcliff och Cathy är det att hon smygkikar på tjänstefolket som har sex i ladan med väldigt sadomasochistiska förtecken. Jag menar, det är ingen hejd på vad grimmorna kan användas till och så här. Och det finns den erotiska laddningen liksom att hon iakttar den här utlevda sexualiteten som är alltså, som känns mera 2020 än 1700-tal, om vi säger så. Och så kommer Heathcliff då och lägger sig på henne och täcker för hennes ögon. Och där är den där romantiska liksom aspekten. Man kombinerar i samma scen det här hardcore sex Och sen den här romantiken i att han ska skydda henne från detta som finns omkring och skapa då en annan sorts laddning. Och det här är Fennell jättebra på att göra. Och om hon hade fortsatt med det, det var den typen av erotik mellan Heathcliff och Cathy, så skulle det ha på något sätt burit längre. Att sen just när det kommer de här ultrarapiderna och vi ser att men de gör ju allt, att what's the problem? Mm. Så tar det udden av det. Mm. Men hon är skicklig på att bygga de här vissa scenerna. Jag tänkte också att explicit sexualitet i all ära, men jag tror att det som ju finns i trailern och som jag tror att alla kvinnogäng som tillsammans går och tittar på den här filmen, så det man kommer att tala om, det är scenen där Heathcliff i bar överkropp svettig lassar hö i ladan. Det är liksom det behöver inte vara något mer. Han står där och är vacker som en dag. Och det funkar som den där romantiska biten.
Mm. Och Margot Robbie som inte kan slita sin blick när hon går förbi.
Nej, exakt.
Och ingen annan kan heller.
Och inte kameran heller.
Nej, och det är ju symptomatiskt alltså att den här filmen marknadsförs med att den baserar sig på en av de största kärlekshistorierna genom tiderna. Men alltså, jag är lite sådär tudelad. För jag undrar, tycker ni att Svindlande höjder, Wuthering Heights, är en kärlekshistoria?
No, nej, det är det ju inte. Eller alltså, där finns ju en kärlekshistoria. Men det är inte. Det är liksom inte en berättelse om en stor och olycklig kärlek. Utan det är en berättelse om hämnd och giftiga och äckliga relationer mellan människor som inte vet hur de ska bete sig. Det är vad upplever jag den här boken är och berättelsen i grunden. Det är liksom lite en bisak på något sätt nästan, den här kärleken mellan dem som också är inte särskilt romantisk, utan den är också vidrig och äcklig och giftig, och de är jätteobehagliga mot varandra och med varandra, och det finns inte en tillstymmelse till hopp om ett lyckligt slut för dem, för att de har från början varit, det finns de där små dragen av den här sån här liten incestuös klang, för att de växer ändå upp som syskon, och sen jag menar, barnen är kusiner och de gifter sig med varandra, liksom allt det här, mycket äckligt, hemskt, inte alls en romantisk kärlekshistoria, nej.
Nej, jag håller helt med dig. Det som jag tycker är spännande, jag tycker att det i filmen blir problematiskt på ett annat sätt, till exempel då finns de här klassiska citaten, kärleks, alltså sakerna de säger till varandra som är jättesåhär, ooh, how beautiful, liksom i den här filmtappningen. Men läser du i boken var de här replikerna kommer, så är det ju alltid en sån här kontrast mellan det som finns på ordnivå och det som de gör mot varandra. Mm. Och i och med att du har den här berättarperspektivet emellan i boken, så finns det en distans. Alltså du får det ju hela tiden återgivet åt dig på något sätt av en tredje part, som gör att det blir inte på samma sätt emotionellt. Så där finns som inte den där romantiska biten i boken alls. I filmen däremot så kan jag nog förstå att man kan sälja det så här, för att han säger dessa vackra ord till henne när de står i regnet och inser att nu är kärleken i fara.
Och för att alla andra hämndmotiv är borta från den ursprungliga berättelsen, så det enda man har kvar att spela på, så det är ju den här kärleken mellan de här två och bitterheten som han känner mot henne för att hon gifte sig med någon annan.
Men det är ju också, jag menar, Fennell har också varit smart på det sättet att den här filmplanschen till filmen är ju så att säga en parafrasering på filmplanschen till Borta med vinden. Ja. Och det finns ju klara kopplingar mellan de här Borta med vinden. Man kan ju också fundera att den toxiska relationen där, hur romantisk är den egentligen? Alltså huvudkaraktärernas kärlek till varandra. Och ändå, det anses ju också vara en stor kärleksberättelse. Men det är kanske just det här att de här författarna har varit före sin tid i att skildra toxiska relationer. Och det har ändå präglat bilden av romantik på något sätt. Mm. Det är ju lite skrämmande att tänka sig.
Men Silja, jag vet att du har alltså ett citat från en recension. Mm. Då när boken kom ut 1847, som säger ganska mycket om hur man uppfattar den här texten då.
Ja, alltså den fick ju väldigt mycket kritik. Man tyckte det var konstigt, man förstod sig inte på vad det här var. Men sen fanns det också människor som var positivt inställda och tyckte att det här är liksom just för att det inte påminner om någonting annat. Men jag ska måste ta på mig glasögonen här så att jag ser. Jag tänkte ta två citat. Dels ur en som skriver om det här som en egendomlig berättelse. Som säger att helhetsintrycket är outsägligt plågsamt. Vi känner inte till någonting i hela vår romanlitteratur som ger så anstötliga bilder av mänsklighetens värsta former. Det finns inte i hela rollistan en enda person som inte är fullständigt hatisk eller alltigenom ynklig. Om man inte avskyr personen, föraktar man honom. Och om man inte föraktar honom, avskyr man honom av allt sitt hjärta.
Mm.
Så där har man liksom verkligen sådär, och en annan också där man talar om att i Wuthering Heights blir läsaren chockerad, fylld av avsmak, närmast illamående av grymma detaljer, omänsklighet och det mest diaboliska hat och hämndbegär. Och strax därpå kommer avsnitt som kraftfullt vittnar om kärlekens segerrika makt, även över djävlar i mänsklig gestalt. Så nu har liksom samtiden ändå på något sätt
sett vad det handlar om.
Ja. Vad det är.
Ja.
Och om jag ännu får ta ett citat. Ja. Det här är nämligen hämtat att jag har i min bokhylla hemma haft i evigheter en bok som jag inte haft anledning eller känt en lockelse till att läsa förrän nu. Som är alltså en samling av framförallt Charlotte Brontes brev till olika människor. Så det här är helt en brevbiografi. Där hon skriver till förläggare och vänner och alla möjliga sådana som hon skriver om. Och så finns då i den här brevsamlingen ett brev som Charlotte skriver där hon har fått kritik för någonting som antingen hon själv eller då hennes syster Ann har skrivit gällande rollkaraktärer. Och så kommer hon in på Heathcliff och så beskriver hon honom så här då i systerns bok. Heathcliff å andra sidan i Wuthering Heights är ett helt annat slags skapelse. Han är ett exempel på vad ett liv av ständiga oförrätter och hård behandling kan resultera i hos en av naturen förvänd, hämndlysten och obarmhärtig karaktär. Om han hade fått en omsorgsfull fostran och vänlig behandling skulle den svarta sjänarungen möjligen ha kunnat växa upp till människa, men tyranni och okunnighet gjorde honom till en ren demon.
Mm.
Och när man hör liksom det här beskrivningen så är det ju svårt att tänka sig att hon eller systern har tänkt sig Heathcliff som någon ultraromantisk hjälte.
Mm.
Utan man ser honom som skrämmande och farlig och ond.
Jag drar lite paralleller till hur Vladimir Nabokovs Lolita har tolkats inom tiderna. För att den har ju också fått en sån här snedtolkning där det har sett som en sån här stor tragisk kärlekshistoria mellan en man och en ung kvinna som inte kunde få varandra och sen dör hon i slutet. Det är ju en fruktansvärd berättelse om en pedofil som våldtar ett barn. Men den har liksom i filmatiseringar och i tolkningar gjorts om till en sån här på något sätt en berättelse om olycklig kärlek. Och jag ser lite samma sak har hänt med Wuthering Heights. Och här ser man ju på samma sätt att samtiden författaren själv har nog vetat vad de sysslar med och har inte haft för avsikt att skriva en stor romantisk berättelse. Men det är så en del har tolkat det och den tolkningen har fått fotfäste.
Jag tycker när man läser boken så det är som, på samma sätt som jag tycker att Fennell, regissören, är smart i hur hon kan ha så här dubbla perspektiv i vissa bilder som hon gör, så finns det ju i boken också helt tydligt en, alltså författaren Emily Bronte har en adressat liksom i läsaren där hon skriver in i texten. För här har hon då Heathcliff själv som säger när han då har gift sig med Isabella. Och så förklarar han själv så här om att hon inte ska tycka synd om sig själv att hon har hamnat i den här situationen då i den här toxiska relationen med honom. För hon skriver, han säger så här i boken. Det var en illusion som kom henne att överge sitt hem, svarar han. Hon utmålar mig som en romanhjälte och väntar att jag skulle vara ridderligt underdånig och tåla vad som helst. Det är svårt att betrakta henne som en förnuftig varelse. Så envist har hon hållit fast vid denna romantiska föreställning om min karaktär och handlat på denna falska grundval. Så där, är ju, där finns på något sätt hela förklaringen.
Nyckeln, ja.
Så ja. Att Emily har haft koll på vad hon har velat säga och samtidigt, men vi har på något sätt sen antingen blivit cyniska eller blivit lite dåliga på att läsa.
Mm. Om ni nu här i början konstaterar att nej, Wuthering Heights är ingen film som ni tycker att lämpar sig för alla hjärtans dag. Men vilken film skulle det då vara som ni skulle gå på en romantisk dejt?
Alltså, för det första, jag hade jättesvårt med den här frågan för att jag skulle inte gå och se en romantisk film på en dejt, jag skulle nog gå och se något annat. Men om jag nu skulle måste välja en så vill jag gå tillbaka till, och jag vet att det är en julfilm egentligen, men det är en sån här som jag alltid nu och då, för den är så mysigt romantisk, The Holiday med Jude Law och Cameron Diaz och Jack Black och nu har jag glömt den sista.
Kate Winslet,
tack så mycket. Där de byter den ena far till England och den andra far till USA och så blir de förälskade på varsitt håll. Så den är en jättetrevlig och gemütlig och romantisk och alla blir glada i slutet. Så att ingen dör.
Nej, alltså jag är så glad att du sa Kate Winslet och Holiday, för att då kan jag båga genast till mitt förslag, för det är också Kate Winslet anknutet. Konstigt nog. Men det är alltså och lite så här tidsperspektivet, det är alltså versionen av Förnuft och känsla från 1995 som Emma Thompson skrev manuset till och där Kate Winslet spelar en av de centrala rollerna. Jag tycker det är en ljuvlig epokskildring som har sån här humoristisk gnista hela tiden och ändå outsägligt romantisk och ljuvlig helt enkelt. Att det är också en sån här som man blir på gott humör av. Men jag kan ju säga precis som du att jag vet inte heller om det är det bästa att gå på den typen av film på en första dejt. Att den här veckan som Wuthering Heights har premiär, så samma vecka har också Crime 101 premiär som är en sån här klassisk svindlarhistoria som alla män tror jag tycker att det är charmig. Så att jag skulle kanske rekommendera istället att man går på den.
Mm-hmm. Jag tänkte igen gå tillbaka till 1995 och det blir en tv-serie som finns på Yle Arena de facto. Stolthet och fördom av Jane Austen med Colin Firth som Mr. Darcy som handlar om familjen Bennet. Och då tänkte jag på det här när, i den här svindlande höjden när Jacob Elordi går omkring i en sån genomblöt vit kråsskjorta hela tiden. Så då titta bara på Colin Firth som Mr. Darcy. Där har ni förebilden för de här scenerna.